If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du lyssnar på Kvintervju med Ami
och Fanna
och Alex.
Yes. Jag är stolt att vara kvinna. Jag är stolt att vara den jag är. Jag är här och jag är kvinna. Jag har hittat den jag är.
Jag drar igång spelningen.
Ja, vi behöver inte gå vid halv.
Nej, ja, men gud vad nice. Ja.
Nej, för vi skulle göra en grej eftersom man blivit förflyttad till imorgon. Uh-huh. Så vi måste inte. Men om Cassandra kommer 11 så är kanske det snarare tiden då.
Ja men alltså.
Hon jobbar ju i det här huset, eller huset där bredvid där.
Är det sant?
Ja, för hon jobbar på Kulturhuset.
Men jag fattar inte, vad, för jobbar inte hon som, nu pratar vi med Cassandra i den här Kvintervjun, vad vi pratar om. Men är inte hon, hon är väl sångare?
Alltså Cassandra är, hon har alltid sjungit, men att hon jobbar med kör som körsångerska, det har hon egentligen inte gjort jättelänge. Hon har gjort det några år nu, kanske 2 år eller någonting. Så hon, jag lärde känna Cassandra, jobbade vi tillsammans på Sveriges Radio. Och hon har jobbat liksom i sociala medier och nu jobbar hon med, lite mer med kommunikation. Så det är det hon gör som hennes, det är det hon, som hennes vanliga jobb. Nice. Så hon har jobbat på Kulturhuset i 4 år.
Jaha, shit. Jag får så här panik om jag tänker på att gå till ett ställe och jobba där. Men ni, alltså för ni är ju, vad gör ni för någonting? Om ni ska säga vad ni gör förutom er podcast, för det är ju inte egentligen era main grej, eller är det
nej,
där
vi, nej, det är inte vår, vad heter det, jobb att tjäna pengar på jobb.
Nej.
Det är mer vår grej som vi har fått, den är fet.
Ja, det är nu, shit. Alltså på riktigt, det är ju så här, jag alltid så här, alltid när ni drar igång med så här, jag är mamma och jag är Fanna och jag är Alex.
Snälla, ska vi säga det då?
Snälla, kan vi göra
okej, men då måste vi säga att du lyssnar på Kvintervju. Kvintervju. Du lyssnar på Kvintervju med Ami
och Fanna
och Alex.
Yes. Yes. Alltså jag blir så irriterad på min mamma. Alltså så här, vem döper sitt barn till det vanligaste namnet som finns i på riktigt världen?
Aha.
Så här, från 89 till 91. Så Alexander, ja, de bara säger vänta, vi vill ha något speciellt.
Men jag tycker det är så fint och mäktigt.
Tycker ni det? Precis.
Ja, och att det är så här långt. Ja, alltså när man heter Ami, då har man ju alltid varit så här att jag vill ha ett långt namn som ska vara så här mäktigt och långt.
Nej. Typ.
Jo, för jag tyckte alltid Ami, det var så kort. Och alla trodde alltid att det var ett nickname för någonting. Alexandra, det är så här, boom.
Det känns så jobbigt i munnen tycker jag att säga. Det är så många så här, men också du vet jag har problem. Det är ju också en sån här curse. När jag var liten kunde inte jag säga R ordentligt.
Aha.
Och då heter jag Alexandra Reismar.
Det är inte
det.
Hur blev det då då?
Alexandra Reismar.
Ja. 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 Sen så lärde du dig säga R.
Ja, jag jobbade hårt på det.
Ja, men nice.
Exakt.
Ja, men vad gör du för Anna?
Ja, så jag är utbildad inom strategisk kommunikation och PR.
Mm.
Men alltså idag när journalistiken och kommunikationen går mer och mer ihop så har det blivit så att jag jobbar mer med journalistiska frågor fast det är inte min utbildning liksom.
Mm.
Men så jag har precis slutat med en säsong på SVT 2 som heter Kulturveckan.
Mm.
Det är ett kulturprogram där jag är sidekick typ. Och sen så föreläser jag en hel del och jag har skrivit för Politism, men de har stängts ner nu. Eller för gud, stängts ner. De har lagt sig vilande, de har inte fått fortsatt stöd av LO.
Mm-hmm.
Eller sina finansiärer. Mm. Men så jag har liksom haft lite händer, lite olika, vad heter det? Pots.
Oh my god, du har en
men ja, alltså så här frilansande inom kommunikation och journalistik skulle jag säga.
Mm. Det vet jag, det är så egentligen, det är bara för lyssnarna skull. Jag,
ja.
Jag vet.
Ja.
Men jag tycker att du känns som en sidekick i, där, jag säger, i programmet på SVT. Det känns ändå som att ni är ett team, eller?
Ja, jo men alltså vi är väl ett team. Eller,
det var det tänkt vi. Att det skulle vara sidekick.
Ja, precis. Nej men alltså så här, jag har ju lärt mig jättemycket om hur TV funkar. Mm. Alltså så här, jag för ju inte för programmet framåt utan jag reagerar mer på vad det är som sägs. Så jag har lite egna frågor och sådär. Men det är inte jag som så här, presenterar gäster eller det är inte jag som tar vidare ämnen och sådär. Det är det som är att vara en programledare.
Men känner du dig mer bekväm i den rollen att reagera på saker än att driva saker framåt?
Ja, fram tills nu gör jag det i alla fall. Alltså, så här, skulle jag och Ami göra någonting tillsammans skulle det kanske vara en annan grej eller om man har gjort det där längre. Men ett sånt typ av studieprogram med sådana frågor och personer som så här, är liksom värsta i Kultursverige, då är det ganska nice.
Bara
programledare.
Tänk på några videos på YouTube, så här, reacting to.
Ja, men precis. Ja, fy fan vad roligt. Mm. Nej, men ja, jag har precis börjat blogga på Metro Mode. Noll. Jag tycker det är jättekul.
Men hur känns det med bloggen? För nu har du ändå haft den ett par månader.
Ja, alltså så här, det som är så svårt, det är ju att när man är med SVT, då är man då är det public service. Mm. Så då får man inte hålla på och göra massa olika grejer.
Är det som så här pressetik? Du får inte tycka och tänka om politik.
Jo, jag får tycka och tänka. Men alltså så här, Amerikan, det här som rinnande vatten har jag också jobbat på radion.
Mm.
Men du måste ju vara så här, man får inte, vad heter det, äventyra deras opartiskhet. Liksom.
Mm.
Jag kan inte så här propagera för ett politiskt parti på mina sociala medier. Nej, och sen jobba i statstelevisionen. Mm. Ja, men precis. Mm, men jag har ju rätt att tycka och tänka och sådär, självklart.
Jo. Ja,
men tycker jag att det känns som att ni båda tycker och tänker. Liksom.
Ja. Mm. Men det blir många sådana diskussioner på jobbet. Alltså, så här, de har ju anställt mig och liksom, eller gett mig de här på kontrakten för att de vill ha mig. Alltså,
ja,
så här, men jag kommer inte så här, censurera andra grejer. Nej. Sen så visst, alltså, vissa grejer måste man censurera. Så att, så här, jag kan ju inte göra värsta samarbetena på Metro Mode liksom, när jag jobbar med dem.
Vad hängigt.
Nej, det är okej.
Okay. Casha in på samarbeten.
Ja, eller make some money.
Säger jag som aldrig har ett samarbete. Men man kan få pengar på det, har jag hört.
Eller
I wish.
Blog life.
Men vad är det?
Mitt vardagsjobb är, jag jobbar på Aftonbladet, jag har gjort det i 3 år sen jag slutade på radion, så då gick jag från public service-livet till det kommersiella, till Aftonbladet. Jag jobbar på Aftonbladet TV, så nu jobbar jag har liksom precis gått ner och börjat jobba deltid, så att jag jobbar bara med Aftonbladet morgon. Så då sände jag liksom morgon-TV där, och då precis som Fanna så är jag också sidekick. Så jag har också den här free roll, free loose cannon. Alltså jag har kommit att förstå hur nice det jobbet är.
Ja, soft.
För i början var jag alltid såhär, sidekicken är så himla såhär sekundär tönt som sitter där, typ, programledaren lite shit. Men sen så bara, nej, det är sidekicken som får vara fri och ställa lite så här sjuka frågor. Och så här, alltså få vara lite mer egen och inte måste representera liksom. Ja, men då i mitt fall då Aftonbladet lika mycket, utan mer mig själv typ. Så det är ganska kul.
Men jag tycker ändå såhär, sidekicken är oftast den som är lite mer såhär likeable också. Jag tänker såhär, alltså nu älskar jag Ellen, men såhär, man älskar ju ändå Twitch
Ja.
Ja. Men det är ändå så här en tacksam roll att ha.
Ja, det är det faktiskt. Det är
nice.
Så ja, men jag jobbar på Aftonbladet och det är väl typ det jag gör när vi inte poddar. Nej, ja, lite annat också. Jag och Fanna, jag jobbar ju tillsammans också på SVT. Vi har precis gjort en dokumentärserie där.
Ja.
Eller vi jobbar med den just nu och håller på att den ska klippas.
Den så kommer vi, i december.
I december så kommer det. Och vi har varit ute på en striptrip, jag och Fanna. Ami och Fannas striptrip.
Alltså, det är ju, alltså, det jag såg att ni skulle göra den. Så bara såhär, ja.
Vad tänkte du då?
Jag tänkte, alltså vad jag tänkte vad upplägget var. Eller men vad jag så här,
ja men när vi sa att vi ska göra ett program om för det programmet handlar ju om alltså strippkultur. Om strippor, kvinnor som sen dansar.
Jag tänkte, yes. Alltså så här, grejen är att jag alltid varit så här, så ska jag säga så här, ohälsosamt har det väl inte varit. Det låter som att jag är värsta så här, addicted till porr och strippar och allt så. Men alltså jag har alltid varit väldigt så här, fascinerad och dragen till den. För att så här, alltså hiphop, just den kulturen har alltid varit någonting som så här, jag har älskat. Och du vet, sen när man varit liten, det har ju inte varit, det har ju varit de så här, musikvideorna som, alltså jag var helt obsessed i Tip Drill.
Ja.
Alltså så här, det har ju varit någonting som jag har så här, älskat.
Det var spännande.
Och, ja, verkligen. Och sen Tupac sån här alltså, osensurerade, how do you Men sen har det också varit så här, min kultur, eller där min pappa kommer från Argentina, så här, där har det aldrig varit, alltså där har det alltid varit väldigt så här, ja men naket och på stranden, det har inte varit några problem och liksom vara utan bikini, och skulle man gå upp på en klubb i Buenos Aires eller du vet, det är inte som här, det är, alltså man ifrågasätter inte om någon hittar på sig kläder eller du vet,
så ja, det är så.
Ja, men det är väl mer så.
Gud, det låter underbart.
Det är det, men sen är det också väldigt konservativt.
Men det är väl också en väldigt macho kultur.
Det är säkert. Ja, det är det ju, såklart. Det är ju, alltså man lyssnar på, alltså man lyssnar på bachata och all sån musik, så vet man ju, alltså kvinnans position. Och det har alltid varit någonting som har så här lite i mig. För att min morsa har ju varit så här hardcore feminist. Och sen så har det liksom varit så här salsa och tango och samba. Och du är på andra sidan. Så man har alltid haft den här lilla konflikten i sig. Om vad som är rätt och fel. Och därför så tyckte jag att det skulle, alltså, att det skulle bli så fett att se hela den här. Eftersom man har varit så himla fascinerad. Och, speciellt när man tänker... Alltså, för så som jag har förstått det, så har ni snackat om hiphopkulturen, stripper, möter feminism, eller hur feminism är.
Precis.
Men typ precis så som du beskriver det, alltså den där inre konflikten har väl jag och Fanna också på något sätt. Sen tycker jag i och för mig, det har inte varit en jätte, det har inte varit ett världskrig i mig. Bara, hur ska jag tycka? För basically så har jag bara, jag älskar massa hiphop. Jag älskar massa artister som absolut, när man lyssnar och läser texten, kanske blir tydligt, tydligare. Och bara, ja, det här är en väldigt misyn, störd rap. Men jag, det är ju liksom en del av ens liv. Men det är klart att så här, som kvinna och feminist, liksom om man ska intellektualisera det, då blir det ju en konflikt. Och det blir en komplexitet som kan också uppfattas som lite motsägelsefull. Så då har man ju på ett sätt en inre liksom, konflikt. Men jag vill ändå inte kalla det, alltså jag tror varken jag eller Fanna har liksom så här att man bara, hur ska jag göra? För vi är ganska straight up med att vi bara, nej men vi älskar den här musiken. Också som DJ. Alltså nu har jag ju retired as a DJ, men jag brukade ju DJa förut. Nu är jag bara en boot bitch. Men då vart man ju alltså verkligen ofta ifrågasatt med musiken.
Är det sant?
Men, alltså, men jag tror också att det var för att vi...
Det är det som känns så sjukt. Det känns som att man
så respektlöst.
Ja, men man rycks ju, alltså, gå därifrån då, eller?
Ja, verkligen. Men jag tror typ att det handlar om att vi hade mycket så här, tjejklubbar, och man hade liksom, man spelade för en väldigt så här, feministisk publik, och så spelade man helt fucked up musik, och då kunde det verkligen hända att tjejer kom fram och ifrågasatte. Och ifrågasatte typ att vi spelar för lite tjejer generellt. Varför spelar ni bara killar? Och då var min grej, jag bara, men shit typ. Och då bestämde jag mig i mig själv. Jag bara, men jag tror inte jag kan vara politisk och politiskt korrekt hela tiden. Det är inget krav jag kommer ha på mig själv. Till exempel den här grejen, alltså när jag fuckar ut i musik eller DJ eller dansar själv eller något, då så bryr jag mig inte.
Men när var det här? När kom du fram till den grejen? Så jag bryr mig inte. Nej men alltså, för det är en så intressant grej. För ja. jag kan fortsätta på det. Men var det nu eller var det...
Nej, det var länge sedan. Alltså, det, liksom, vi brukade ju DJa och jag och Cassandra DJade tillsammans jättelänge. Och vi hette, jag var DJ Fudge och hon var DJ Candy 2000. Och vi...
Det låter som ett så här slumpmässigt namn. Så jag skriver in och bara, du är DJ Fudge. Du är ja, Candy 2000. För det finns
ja. Så, ta första bokstaven med ditt namn.
Ja, skitfullt. Men hon hette faktiskt Candy 2000 på, vad heter det?
Lunar.
Ja, på typ Lunar. Ja, bland annat. Du ska intervjua henne.
Ja,
ja. Du kan fråga henne vad hennes andra namn var också. För det är riktigt speciellt. Oh. Men hon kan säga själv, eller ska jag säga det? Nej, det får fråga.
Nej, men jag ska fråga.
Nej, men jag tror bara vi liksom då för flera många år sedan så kände vi liksom att vadå, ska vi ändra oss? Mm. Varför det? Alltså, vi måste ju ändå få vara de vi är, och någonting i oss älskar ju det här. Mm. Är vi sämre feminister bara för att vi älskar den här musiken? Mm. Alltså, vad är att lyssna på musik? Det är ju jättemycket olika saker som liksom anledningen till varför du lyssnar på det du gör.
Mm.
Och vi bara fuck det typ så här. Vi är väl dåliga feminister då. Det är vi ändå på massa olika sätt. Okay, jag och Fanna är skitdåliga, det är säkert du också. Nej, det kan man inte. Och då tänker jag så här, då kan ju musiken vara min grej.
Men jag kan också känna ibland att it's not that deep. Alltså så här, många man blir så ifrågasatt just för att man tycker andra saker i andra ämnen, eller så här, har en stark ståndpunkt när det handlar om att säga, nej men jag vill att kvinnor och män och alla andra ska vara liksom lika mycket respekterade, samma chans i livet, whatever, alltså så här, allt det här, en basic feministisk analys, alltså så här, att man lyssnar på hiphop har varit en naturlig del av ens liv, eller reggaeton, eller om det är liksom whatever music, alltså så här, det är inte... Man är ju inte bara sin feministiska analys. Nej, alltså man är så mycket mer, och man har levt så mycket andra situationer och liv och whatever, än att bara vara upp till kamp. Alltså så här, jag tycker att det kan bli så narrow-minded att man tror att en människa bara är en aktivist.
Mm.
För att man gör någonting aktivistiskt.
Typ. Mm. Verkligen. Mm.
För mig har det nog tagit mycket längre tid att komma dit, eller det känns som att ni har varit mycket längre än vad jag har varit. Jag tror att det har varit det här året har varit så väldigt... Alltså väldigt avgörande för mig i så här, vem är jag? Alltså inte just så här, jag vet man, eller det vet man väl inte egentligen så här, vem man är 100, men just den här att säga, nej fan, jag pallar inte bry mig längre.
Men vad var det som vände för dig då?
Alltså för mig så har det varit så här, hela den här grejen som, ja, men som när du sa så här, men det har inte varit en inre konflikt. Jag tror inte egentligen att det har varit en inre konflikt så mycket som en yttre konflikt. Mm. Alltså hur man ses på, vad folk förväntar sig av en. Och för mig så har det varit så här, ja, men jag kan inte skriva det här för då kommer den här personen reagera. Jag kan inte skriva för att jag måste hålla mig tight med den här personen. Och då kommer inte den här personen vilja komma till min podcast. Men nu, så, senast när jag var i Malmö, och det var väldigt nyligen. Och så här, du vet när man känner att så här, när jag var där så vet jag att jag var väldigt i konflikt med... skitsamma, det är bara väl. Jag intervjuade Petrina Solange.
Mm.
Och hon hade ju en dispyt med Lovette. Och jag tycker om båda väldigt, väldigt mycket. Och för mig så var det så här,
gud, det här har jag missat.
Ja, men det här var ju hela den här grejen med Mr. Cool. Och
I was in New York.
Jag försökte också vara väldigt så här, i och med att det var folk som jag ändå gillade. Alltså du tycker om, och man blir så här, och då hade väl Ovett sagt typ att hon var besviken på Petrina som en svart kvinna. Och det hade gjort att Petrina blev så här, fast du kan inte säga till mig att du blir besviken på mig som en svart kvinna, för att jag är ju vem jag är, det är ju det vi jobbar för typ. Och hon säger det i min podcast, och då började jag få den här, oh shit, kommer jag kunna släppa det här, hur kommer Vett kunna reagera på det här? Och sen någonstans så var det så här, fast jag kan inte hålla på så här längre.
Nej.
Jag kan inte hålla på så här
längre. För vem är det bra liksom?
Ja, men också så här, vill jag umgås med någon som inte tycker om mig för vad jag tycker eller vad jag tänker, eller när folk,
eller för säger, vilka åsikter du låter höra,
ja, eller vadå, alltså, eller de som man så här, träffar och pratar med, så det är ändå varit en så här väldigt sen grej som ändå har varit så här, du vet, man har haft någon så här undertryckt så här, ångest som bara släpper. Det är väldigt, väldigt skönt.
Ja, absolut. Och det är liksom, det handlar väl om, då sysslar du med två saker samtidigt liksom. Det är ditt eget frigörande ju.
Mm,
du frigör ju, dig. Och samtidigt som man liksom vill föra den här kampen som en kollektiv.
Mm.
Och att jag tror liksom att för många när man kanske kommer in i vad det nu är, om det är feminism eller antirasistisk kamp, så tänker man ju väldigt mycket kollektivet.
Mm.
Och det är ju, och liksom man kanske tänker att det ska vara på ett sätt.
Mm.
Till exempel det här med att man då inte skulle kunna gilla gangsterrap.
Mm.
Typ. Och sen så bara, fast jag är ju jag. Alltså för,
jag är
för,
gangsterrap.
You. Exakt. Nej men så här, det är klart att individen, man är ju ändå en, man är alltid en individ. Även om man är en person som tänker mycket kollektivt. Och det är ju väldigt fett. Mm. Man tänker kollektivt, man pratar om strukturer och så.
Mm.
Och system. Så är man ju en individ som är komplex. Alla människor är det. Alltså annars är man ju en robot om man liksom inte motsäger sig. Också för att saker och ting handlar ju också om hur man internaliserar vad det nu är.
Så kan vi dela där.
Om det är liksom att man internaliserar rasism eller kvinnohat och så vidare. Jag menar, det är klart att du kan sitta och analysera varför du älskar helt kvinnoförnedrande musik.
Mm.
Det finns säkert massa olika anledningar till att man gör det. Men att the end of the day, whatever, eller låta sig själv säga så här, jag gör det, jag gillar den här musiken.
Mm.
Det kan jag ändå tycka, man kan få ge sig själv en present.
Men,
ja. Av sexism.
Sexistisk.
Jag
var
god,
va?
Change your face, jag. Det var fint. Men alltså så
här, man måste ju ändå så här, give it to the lyricist.
Det är faktiskt
G for make us feel like trash.
Men jag bara tänker så här, ändå också de som gör sån musik idag, de måste ju såhär, alltså för att, ja, men det är ju inte samma sak som att göra sån musik på 90-talet när man växer upp. Det är så, man kommer inte undan med samma skit utan att det blir en grej. Men jag tänker de som fortfarande gör det ändå, så kan jag inte då för ändå känna så här. Alltså ni gör det ju ändå.
Okay. Wow. Ja, nej, men det finns sjuka texter. Fanna brukar ju ibland läsa lite texter för mig. Du har ju gjort det i podden.
Ja, alltså för att ibland får jag lite craziness-känslor. Alltså, som att det kryper under min hud. Nej, men så här, för att jag lyssnar väldigt mycket på text i musik.
Mm.
Jag gillar det liksom och kan inte värja mig från att höra texten.
Mm.
Alltså vissa lyssnar ju mer på beatsen och alltså jag älskar beats som liksom den musikaliska delen också.
Mm.
Men jag tycker att text är, men jag gillar det.
Mm.
Så då lyssnar jag väldigt mycket. Och alltså Migos.
Mm.
Det är inte lätt. Alltså det är inte lätt. Och så sitter man där.
Är du
Migos fan? Är du då? Ja. Alltså, vi såg Migos på Way Out West och jag blev jättebesviken. Mm. Det var inte en bra spelning.
Men, och det var också såhär konstig tid ju. Var det inte
typ ja, men det var klockan 4 typ. Alltså det var riktigt knas.
Mm.
Då behöver man ju typ vara faded in a nightclub. Alltså såhär, men på klubben älskar jag Migos, absolut.
Mm.
Men de texterna är ju verkligen, alltså verkligen grova. Det var liksom när deras, det var någon mixtape som kom. Och man lyssnade och jag bara, choke on the dick? Och så bara, and the spit? Och så bara, slurp slurp. Alltså, men vad är det här? För då får man lite en check så här, varför går jag omkring och så här, feel myself till den här sjuka låtarna? Alltså vad är grejen? Och sen bara,
man är störd.
Sen vill man,
men det är väl det, man är väl också störd. Alltså snälla rara, vi lever i en helt störd värld. Varför skulle man inte vara helt knäpp själv?
Nej, men alltså jag tänker också så här, vi såg BET Awards, inte det här året utan året innan. Och jag kommer ihåg att jag satt och bara, vad är det som händer? Varför ser alla uppträdande exakt likadana ut? Varför rappar de i samma, det är den här, man fattar ju att det är den grejen, men så här. Men du vet, jag tror också att för att komma undan med den här texten så måste du också ha annan musik som är alltså som liksom också tar tag i en på ett annat sätt också. Också så här, någonstans så behöver man veta att det finns någon talang. Har man talang så kan man, jag säger inte att Migos inte har talang, det är klart att de har, men jag menar så här, det känns som att så här, för att kunna ta, alltså, för att kunna komma undan med den typen av musik, så måste du också ha musik som inte bara handlar om tjejer som suger in kuk.
Alltså, såhär,
ja, ja. Ja, alltså, det är drugs lite. Too.
Knark. Ja, precis. Bland upp till lite knark. Sen var det klart.
Lamborghinis. Men alltså såhär, jag vet inte. Jag tycker också att såhär, musik kan få vara musik. Alltså såhär, man, det är en hel fading mode man kommer in i, och det är lite så här trams feeling. Alltså man blir bara så här, jag söker inte efter mina feministiska analys hos Migos. Alltså så här, jag är intresserad. Då kan jag passa eller göra det någon annanstans. Alltså så här, men det är ju ändå att man, ens tankegångar påverkas. Eller då blir det så att man bara, varför konsumerar jag det här? Och sen så blir det så här, jo, för att jag tycker ändå att det är nice. Och det får mig att känna mig sexy, och det, jag får en nice vibe, och det gillar jag.
Typ. Fast det gör mig ju, alltså så är det ju. Om man ska gå genom stan, om man känner, alltså om man sätter på lite hiphop, man går ju på ett annat sätt lite grann.
Ja.
Men jag tänker också så här, med, som du pratar om, när man lyssnar på texter. Som så här, reggaeton, jag tror att många är förskonade från att behöva lyssna på de texterna.
Alltså, ja, man inte fattar.
Exakt.
Jag älskar ju reggaeton.
Ja, men...
Och jag älskar reggaetontexter.
Gör du det?
Ja.
Jag tycker de är så simpla väldigt.
Ja, men jag tycker det är roligt.
Lite samma.
Nej.
Jag tycker att det är kul, för att jag tycker att det är roligt när man är ute och ser andra dansa till det. Och
inte förstå vad
de säger. Och man bara...
Jag...
Nej, alltså reggaeton är så sexigt. Jag tycker det är jättekul. Det som är roligt tycker jag med spanska är att så här, det är väldigt lätt att skapa rim. Eftersom att, alltså så här, gud, jag är en sån grammatiknörd. Men alltså för att språkuppbyggnaden är ju så simpel.
Ja.
Alltså så här, ado, ido, lado, la. Alltså du vet så här, du kan ju göra hur mycket roliga rhymes på det som helst. Sen att de kanske inte är mer kreativa än vad de är när det är så enkelt.
Men fan, snälla, när ska du bli en reggaetonartist?
Oh my god, fanatiker.
Sjunger du?
Nej. Men Amni, om du lär dig spanska, kan vi börja skriva texter tillsammans?
Det kan vi.
Oh my god, appropriera mera.
Jag kan ghostwrita, det är kanske okej.
Det var det drömmen, det var det. Nej, men jag älskar skitmusik. Det är det folk tycker.
Men gällande vår striptrip i alla fall, ja, då var det ju verkligen så att att man bara, okej, stripkulturen, den är ju väldigt sexistisk, to say the least. Och men en del av det här man har vuxit upp med som hiphopälskande person.
Gud, ja. Hur många gånger ska jag säga gud, jag vet inte. Jag
måste... Ja, men gud, ja.
Gud, ja.
Ja, men absolut.
Och men också så här, som feminist då, så vill man ju höra alla möjliga typer av kvinnoberättelser, som ju är hela idén av din podcast.
Ja.
Din podcast, perfekt. Och det är ju verkligen bara fattar och intressant att snacka med maskinen. Jag tyckte bara det var kul att du var peppad när du sa att vi skulle göra det, för att det jag säger inte att det, alltså folk har ju varit jättepeppade innan vi skulle åka.
Men folk är skeptiska också.
Folk är har varit väldigt skeptiska.
Är det sant? Är de oroliga för att ni ska så här glamorisera?
Precis.
Exakt, att vi ska bara glamorisera. Varför skulle man någonsin göra det? Men,
Jag vet inte, men jag tänker att många också som har varit in i den svängen, alltså den mest kända ex-strippern just nu är väl Cardi B liksom. Hon glamoriserar ju ändå ganska mycket, men för henne var det ju förmodligen så, alltså så här,
men jag tycker inte hon gör det.
Tycker inte, för jag tycker hon ändå kan så här, när man har lyssnat på henne i intervjuer och så, när hon pratar om det, så har det varit väldigt mycket så här, jag åkte dit, jag gjorde mer pengar än vad du gjorde på den här kvällen. Jag gick hem, jag levde mitt bästa liv, jag, du vet så här, men alltså på det sättet. Inte så att jag bara så, shit vad sugen jag blir på att börja strippa, men alltså för mig så har inte det varit ett problem. Jag har aldrig sett det som ett problem, för att det är en kvinna som berättar sin verklighet. Sen tycker jag att det är skitviktigt att man också ser till kollektivt. Hur ser det ut för de här människorna? Men ni har ju varit där. Hur var det som ni trodde? Alltså, var det som ni hade förväntat er?
Alltså det var så mycket. Och det var så olika. För vi var ju i New York, Atlanta och Miami. Och vi var på olika klubbar på de olika ställen. Och allt var ju, inget var ju likadant. Alltså så här, som det är på alla arbetsplatser, alltså så här, det var olika jargong på de olika klubbarna, det var olika liksom arbetsförhållanden på de olika klubbarna, det var olika vibes, det var olika klientel, det var olika, alltså så här, om det var mycket pengar eller lite mer liksom rough, du vet. Så att så här, det är svårt att säga en generell grej om så här, hur det är, men alltså det är ju inte en enkel arbetsplats Nej. Att jobba på. Alltså det tillkommer så mycket andra frågeställningar än bara liksom jargong, såklart.
Men hur är alltså själva kultur? Alltså nu sa ni att det var olika, men om man säger med första klubben ni kom till, hur är kulturen? Alltså är kvinnorna respekterade av gästerna som kommer dit, eller är det mycket skit där de...
Alltså gud vad svårt att svara på, för att så här, respekterade. Okej, deras situation, jag skulle säga att på alla ställen vi var på så var det väldigt mycket security. Så det är klart att det säkert kan hända fucked up skit i alla fall. Men det finns ganska tydliga regler och mycket vakter. Så att, alltså jag ska inte sitta här och säga att tjejerna var så trygga.
Nej.
Men de är ändå respekterade på det sättet, förstår du? Det är ju ändå verkligen liksom mycket regler kring det här. Och det ser olika ut på olika platser i USA. Om de får dricka alkohol, om de får strippa av sig kläderna eller om de liksom inte får strippa av sig kläderna. På vissa liksom ställen får de vara helt nakna. På andra ställen får de inte vara, alltså i olika, det är ju liksom olika i olika delar utav USA. Så att det ser ganska olika ut. Och sen är det ju liksom respekterade, alltså kvinnorna, det beror på vad man själv vart ens gränser går för att bli inte respekterad. I min värld så...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kanske jag tycker att man inte är respekterad av varken, vad ska man säga, kunden som kommer in eller hela samhället egentligen. Om jag tjänar de enda pengarna jag tjänar är det som folk kastar på mig. Alltså det är klart att hela upplägget är ju
disrespectful,
sjukt liksom. Men jag tror ändå att det finns ju en kodex mellan kvinnorna och de männen som kommer in. Och många, de känner ju igen många av de här, de har regulars som kommer, så de tar en drink med. Vissa tjejer tjänar pengar på att dricka med killarna också, tjänar en del av dricksen. Alltså det finns ju en liksom, det finns ju som ett flöde hur det är där. Och jag tror att det är mer eller mindre samma sak varje kväll. 7 dagar i veckan.
Ja, alltså på vissa klubbar så var det inte som att så här, det var dansarna som var the big bosses. Alltså så här, det var inte de som var managers, alltså så här, om man ska vara sådär. Men det var de som ruled the place. Alltså verkligen. Det var inte såhär, fuckade inte med dem. Man såg att hela deras energi var liksom power. Och men vi har ju intervjuat en sån tjej som liksom körde red, som var liksom väldigt så här power dansare. Och sen hennes personlighet utanför var ju inte alls likadan. Och det är klart, hon kanske behöver stå och sätta sig. Hon kanske behöver bli den här riktigt hårda karaktären på scen för att bli respekterad. Alltså hon är där för att earn the respect som kanske annars inte hade getts till henne. Men så här, det såg vi ju också. Alltså så här, kvinnor som kom in och bara rock the whole place, alltså såhär, utan att folk var såhär, folk aldrig skulle våga liksom disrespect dem på det där sättet liksom, utan det var mer som att de var såhär, de var ju superstjärnorna.
Alltså precis, det disrespect kanske var mer, och de få gångerna som jag tyckte liksom vad ska man säga, synd om någon tjej. Det var ju mer de här tjejerna som folk antingen ignorerar när de dansar. Alltså det kunde bli så som någon sån gruppmentalitet, att så här, antingen så var det liksom helt poppin. Sen är de ju också olika duktiga. Så Cher Duetti liksom, som Fanna sa, hon är otroligt duktig på att dansa. Och hon kommer ut och hon gör som en power så här, statement. Hon kommer ut, kanske hon gör ett jättedropp ifrån taket direkt, så här, bam. Då kommer här, liksom, alla titta. Och då börjar folk kasta pengar. Då kastar folk liksom mer pengar. Medan vissa tjejer kanske ingen började ge pengar till, och då är det som att liksom ingen riktigt började ge pengar typ. Och folk kunde ju stå, du vet, med ryggen vänd ändå framme vid scenen, med så här ryggen vänd och stå och snacka med varandra och inte bry sig. Det kändes ju disrespectful på ett sätt. Alltså då var man ju såhär, wow, hon är där uppe och verkligen
do the most.
Ja, och ingen bryr sig typ. Det kändes ju vidrigt. Och sen, men absolut, det hände ju också incidenter av att tjejerna sa liksom att nej, men nu står det ju en kille med kuken ute där liksom, och vill att någon ska dansa på hans kuk liksom, och så här. Men så här, man såg ibland när de ger, man stoppar ju in pengarna i deras kläder då, då. Och liksom vissa som försökte verkligen stoppa in pengarna typ i deras fitta liksom, precis, de försöker komma åt, och det får de ju inte, de får inte ta på deras private parts. Så, men det är klart att hela den där världen är ju, snurrar ju runt av liksom sex och pengar. Så det är ju mörkt.
Såklart. Men jag tänker såhär, alltså när man, alltså man har ju en förutfattad mening om hur det ska vara. Gick ni dit med, alltså var ni uppfyllda, eller kände ni såhär, fan vad hemskt det kommer att vara?
Ja, inför.
Ja.
Vad säger du, fan, det var så mycket.
Ja, alltså såhär, jag var ganska taggad. Just för att såhär, för projektet i sin helhet typ, så här, vi ska göra det här, vi ska prata med tjejer som jobbar med de här grejerna, så självklart Cardi B-ingången. Det känns så aktuellt just nu att berätta den här historien. Så att säga, jag var taggad på projektet, men jag var ju också lite så här nervös. Så här, hur är det att vara inne på en klubb? Jag hade varit på en stripklubb i New York en gång innan. Det är inte som att så här, man är en regular stripklubb liksom, besökare. Alltså, så att jag var nervös också. Typ så här, vad kommer man se? Hur kommer det kännas? Du vet.
Men ja, precis. Vi var ju också så här, vi bara, jaha, vad ska vi ha på oss? Alltså, vem ska de tro att vi är? Alltså så här, inte för att vi är tjejer, för det är ganska mycket tjejer på typ alla ställen var det ju tjejer. Fast det är såklart det mest män. Men mest att man var så här, nu kommer vi från Sverige.
Och alltså präktigt typ.
Ja, precis. Bara, vi jobbar med public service i Sverige. Och här är det liksom tjejer som är, alltså du vet, här är det ju på riktigt. Alltså också det här med musiken. Att liksom, musiken kommer ju härifrån. Och vi liksom bor ju borta i Norden, alltså snälla.
Ja, och lyssna, konsumera den här kulturen.
Ja, och så helt plötsligt bara, så ska man gå på klubben, så man vet inte hur man ska ha på sig och hur man ska vara. Och så här, också med pengarna, att man bara, för tjejerna kommer ju fram, de kommer ju fram hela tiden. Alltså de är ju där för att jobba. Det är inte som att man
Nej, de är ju där för att get your cash.
Snälla, och liksom om du skulle gå dit, Alex, du kan ju inte bara stå ut med väggen som en liten wildflower och bara, no, I don't want to contribute to this. Alltså det är inte så det funkar. Så då var man såhär, ska jag såhär ge tjejerna lite pengar, typ såhär, här. Alltså du vet.
Men hur gjorde ni, gav ni dem med handen, eller slutade med att ni stod och bara
Det började med ja, vi bara, tack för detta. Här får du ett kuvert som på julen. Nej, men vi, jag vet inte, alltså, vi dansade ju, man dansade ju med tjejerna. De garvade ju åt oss, de såg ju hur töntiga vi var. Vi var också så här, de såg att vi var inte vana vid att gå på sån här klubb. Alltså snälla, de tyckte väl att vi var cute. Så man dansade ju med dem. Och sen så liksom, ja, men, alltså, de fick sina pengar på ett eller annat sätt. Alltså det var ju, vi hade ju kul. Plus vi lärde ju känna de här tjejerna, många av dem successivt. Så när vi kom nästa gång var det ändå att man bara, hej. Alltså som vem som helst, vilken tjej som helst.
Ja, eller om du går på en, till en bar eller en café eller whatever, du har pratat lite med personen.
Men alltså det kommer man ju säkert att få reda på sen. Men jag tänker, upplever de att det är, alltså upplevde de sitt jobb och sitt yrke som feministiskt? Eller nej?
Eller alltså feministiskt? Nej.
Ansåg de att de kunde vara feminister men ändå göra det här?
Ja,
alltså, det var två olika frågor. Det första var ju...
Nej, men alltså så här, vi hade inte ingången, kan striptease vara feministiskt?
Nej.
Det var liksom inte den premissen vi åkte för att undersöka. Och det blir väl lite grann när vi har kommit hem och bollat det här med kollegor och andra personer, att det är så här, att man har fastnat i så här, det är inte feministiskt att strippa. Det kan inte vara. Eller i och för sig, det kan det vara. Bara, men det är inte det som är det intressanta. Mm. Eller jo, det är också intressant, men det var inte det vi var där för att så här, undersöka. Utan så här, vad är det som sker inom den här kulturen? Alltså det här är för SVT Edit. Mm. SVT Edit har en tydlig populärkulturell vinkel på allt de gör. Mm. Striptease är en del av hiphopkultur. Mm. En del som inte har undersökt så mycket. Sen har jag och Ami den här konflikten som vi precis har pratat om. Vi lyssnar på hiphop, vi är ändå feminister. Och så den här delen inom hiphopen är ju en naturlig del med hiphopvideos och allt det som vi har snackat om. Mm. Hiphopvideos. Men liksom med musikvideos, allt det här. Så samtalet är egentligen mellan mig och Ami, hur känns det att vara på de här ställena?
Okay,
och vad säger de här tjejerna? Alltså typ så här, om deras arbetsförhållanden. Sen så vissa av de här tjejerna var superfeminister, aktivister och jobbade för att få en bättre, för att branschen skulle bli bättre. Mm. Och vissa var så här, har inte alls någon feministisk analys och liksom bara, no, I like when men are men, typ. Mm. Alltså precis som det finns en vilken kvinna som helst. Mm. Så ingången var inte, är ditt jobb feministiskt?
Men vi pratade ju om det, för det är ju intressant och det är många som har frågat den frågan som du ställer. Så här. Och vi kollade ju runt i vår research, det fanns ju också typ som hon, Jack the Stripper, som är en vit kvinna som är liksom väldigt feministisk och strippa och massa andra saker typ. Men
stand-up comedian.
Ja, jag vet inte, verkligen.
Vad är det
sant? Hon gör lite allt möjligt.
Ja. Men liksom värsta feministen så här. Men då var vi såhär, men ska vi intervjua henne? Men det är inte direkt representativt för hur det ser ut generellt i den här branschen. Och det var ju det, vi är ju inte där för att vi vill ju bara veta hur det är på riktigt. Och på de här urban clubs, det är det vi hade riktat in oss på, alltså just för hiphop-kopplingen. Och då är det ju liksom svarta klubbar, mestadels svarta tjejer som dansar och
latinas
latinex och folk som kommer dit. Bara fråga dem hur det är liksom, så att vi, då hade det inte känts så jättenaturligt. Att däremot, som Fanna sa, alltså en av tjejerna, Giselle Marie, som vi träffade, som det handlar ganska mycket om, eller så här, som var nyckelperson för oss, för henne var det ju jättenaturligt att ha precis den här feministiska analysen som hon hade. Och hon gav nog oss båda väldigt mycket insikter just i hur hon pratade om så här, colorism, hur det är, hur rasism ser ut, tänkte i USA liksom, och med hennes egna upplevda erfarenheter av det. Så hon var ju hur smart och grym som helst liksom. Men nej.
Men det är också en väldigt så här, intressant grej när man så här, pratar om människor inom vissa yrken, eller också så här, om man pratar om så här, kvinnligt kodade yrken, alltså så här, med influencers eller alltså så här, frisör eller whatever, eller strippa, att man alltid så här, men hon var smart. Man var smart. Alltså du vet, som att så här, det inte är givet för att man gör någonting. Ni menar inte att du specifikt är, men att det är så man så här, det förväntar sig att man ska visa och bekräfta att man är smart, att man är bright liksom. Jag är inte dum för att jag gör det här, men en man kan ju sätta på sig en kostym och sen så är det bara givet att han är smart.
Sen är han president.
Så, okay. Ja, men typ så här, så det är ingen som bara säger, ah, men han är snickare, men han är smart.
Nej. Nej, som att det skulle vara en motsättning, ett motsatsförhållande att vara då till exempel strippa och smart liksom.
Ja, men exakt. Det känns ju ändå så här som att,
det är inte som att de strippar för att någon strippar för att den är dum och inte kunde göra något annat i livet, utan de strippar ju för att det är, för hur det ser ut i det landet, alltså hur svårt det är
Att
komma fram. Det är precis, det är klassförhållanden och också så här, många som, ja, den här klassiska med så här, stripping the way through college. Sådana tjejer träffade vi också. För att det är så jävla dyrt där att plugga, så tjänar de jättesnabba pengar på att dansa.
Ja, det är klart. Men så där kan jag vara lite så här orolig över. Jag är inte orolig över att Sverige kommer att hamna där egentligen, men man kan ändå se tendensen till det här klassföraktet som finns alltså i Sverige just nu. Det blir så tydligt tycker jag. Speciellt när man har liksom kastat in SD i hela den här mixen, så blir det så tydligt vart alla står på något sätt. Men ni har gjort, ni gjorde två stycken politikprogram.
Med podden? Ja, vi gjorde tre. Eller ja, men precis, vi gjorde ett.
Men det tredje var, vet du, var live show bara. För inspelningen blir inte så bra.
Hur känner ni nu? Nu efter
valet? Ja, efter valet.
Ja. Jag tycker det är sjukt att vi fortfarande inte vet.
Tycker det är jobbigt.
Ja, alltså jag vill bara så här... alltså så här, det skulle vara nice att veta om man hade, alltså vad regeringen skulle bli, alltså bara för att kunna förhålla sig till någonting. Hur skulle politiken kunna bli? Alltså vi vet ju inte det. Jag tycker ovissheten är obehaglig, och det var det även förra valet liksom.
Ja, jag vet inte, jag tycker det är så speciellt, för vi har ju så mycket, så det kommer så här olika tyckare till programmet och bara så här, det här kommer hända nu, det här kommer hända nu. Och det är så här, varje vecka man bara, lord, det finns ingenting att säga. Alltså det finns ingenting att säga. Så kommer de så bara, ja, nu kommer ju Löfven få syssla med det här i 2 veckor, och så kommer det inte gå för honom. Då kommer man börja, man bara, så, alltså, det är så här, och den här så politik på, när det är på det sätt som det är nu, det är ju liksom det minst inspirerande någonsin. Det är ju bara ett maktspel.
Det är ju aldrig inspirerande egentligen. Alltså det enda jag kan finna mig själv att göra när jag ser på debatter och hela den här grejen är så här, alltså det här är så gammalt. Det här är ett så gammalt sätt, och så här, och ju mer och ju längre in man kommer i processen, så upptäcker man ju alla regler som man har satt genom alla tider. Bara, ja, men om inte det går, då kommer en talman att bli utnämnd. Sen ska han välja en som ska få skapa regering, och då får man 2 veckor på sig. Så det är en sån så här process som är så jävla odemokratisk i sig. Så att man bara, fast vem kom på det här? Varför har vi inte förnyat det? Varför finns det inte ett annat system när vi ska fortsätta gå och trycka på den här skiten som uppenbarligen inte funkar?
Men det är väl också för att vi har ett sånt osäkert läge just nu med olika allianser och oppositioner som inte är helt självklara längre. Som gör att systemet prövas. Alltså så här, jag tycker, alltså, trots att jag i mig själv kan tycka att det är lite obehagligt att vi inte har någonting, en regering, alltså så här, eller liksom ett regeringsalternativ än, så är det ju intressant att alla de här stadgarna prövas nu.
Ja, det är faktiskt liksom väldigt sant.
Man får se hur det blir. Liksom.
Det är som en lång SO-lektion.
Ja, man älskar det samhällskunskap.
Gör du det?
Ja.
Ja, jag också. Inte du?
Jo, jag tyckte det var ett av mina bästa ämnen.
Vilka var ni i skolan? Det är så intressant.
Oh my god, skolan.
Men det är så svårt att placera. En del så här kan man se så här, du var den i skolan.
Vem tror du att vi var då?
Alltså jag tror ju att ni var ganska coola i skolan. Båda två.
Coola.
Ja, men så här, ja,
men att, men pratar vi gymnasium eller hur?
Eller
jag tycker högstadiet är mer intressant än gymnasiet. För då har man ändå kommit en bit och vet hur man ska föra sig. I högstadiet så är man fortfarande så här primitiv i hjärnan, som man bara gör.
Ja.
Man bara gör.
Alltså jag hade ju mina tjejer. Vi var ett tjejgäng, absolut, som spelade basket och dansade och hade en massa grejer för oss. Och vi snackade ju jävligt mycket. Alltså så här, det var sånt jävla snack alltså hela tiden.
Blev det mycket drama?
Ja, det blev det. Med klasskompisar och lärare och sådär. Det var mycket känslor. Men jag har alltid haft väldigt lätt för mig i skolan. Så här, när det kommer till plugg och sånt där, har jag haft enkelt för mig. Och det var väl typ det som var lite intressant också, med att vi var så jävla snackiga och liksom störiga typ. Att vi var ändå alltid typ så bäst i klassen. Vilket var fett random. Alltså såhär, vi bara, absolut, vi bara, MVG allt. Och så bara, men håll käften! Och man bara,
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Nej, för ni hade råd att snacka.
Ja,
de som satt säkert och bara krigade för att så här fatta.
Ja, ja, absolut. Nej, men absolut. Mm. Ja. Så jag vet inte. Ja, men då om jag kan säga en typ.
Nej, men då var det lite så
bitch,
så
en, vad heter det, mean
bitch,
girl.
Bitch, men smart.
Nej, men alltså, inte ens mean girl kanske, men mer, du vet, den här som man inte riktigt, alltså, ju, alltså det gänget som man ändå så här känner att man skulle vilja hänga med, men inte tillräckligt cool för att hänga.
Yes. Alltså, nej, alltså, jag vet inte, vi var bara så jävla annorlunda från resten av dem i vår klass. För vi gick ju Burkhagens skola, jag och mina gäris. Och vi var annorlunda än de andra i vår klass. Mm. Det var inte som att de andra ville hänga med oss, men vi ville heller absolut inte hänga med dem. Alltså så här, det var bara väldigt uppdelat.
Det var grupperat liksom.
Ja, jag skulle inte säga att vi var mean girls, alltså så här, tvärtom. Mm. Alltså vi var bara... Alltså, några skulle säkert tycka att vi var töntar bara för att man gjorde sin egna grej. Mm. Liksom. Men vi var ändå inte en tönt. Nej, men alltså, töntiga för att vi gjorde våra egna grejer. Ja. Alltså, töntiga för att man inte var med på det här. Att det är de här kläderna man ska ha, de där kläderna man ska ha. För att vi hängde inte med...
Ni såg hängde inte med dem. Det var inte så här, man måste ha taggbyxor, man måste ha fanarina jeans.
Jo, alltså lite grann, men de där... Alltså, vi var sporttjejer. Mm. Alltså, vi spelade basket, Vi dansade. Det var inte den här... Vi hade ju klasskamrater som bara så här, J. Lindeberg, we, och de där. Alltså så här, det där fuckade inte vi med.
Mm. Fuckade du med det? Jag bara, okay.
Nej, för det skulle vi aldrig ha råd med.
Nej.
Det var så jävla dyra. Allt det där var så dyrt.
Mm.
Det var det.
Det var sjukt. I och för sig så hade väl folk samma tröja på sig varje dag då.
Mm.
Då fick en sån J. Lindeberg tröja. Då hade man den väl varje dag, I guess.
Mm. Fick aldrig någon.
Nej, inte heller. Inte heller. Vet, inte heller. Var bra för den var fett ful. Men det var vissa som hade sån skolfoto, men alla hade den.
Det satt med Bob Marley typ. Vad är det?
Oh my god. Nej, jag vet inte vem jag var i skolan. Jag var också väl en högljudd person, men alltså jag hade, eller det var kanske när jag kom upp lite mer i åldern som jag började få, jag har alltid haft så lätt för mig i skolan bara för att jag har fattat. Ja, men alltså, jag vet inte, man är en analytisk person.
Mm.
Men jag har ju varit jättedålig i skolan när det kommer, alltså, när det kommer typ alla prov och allt sånt, alla all typ av betyg. Alltså jag gick, fast när jag gick ut gymnasiet, men då hade jag ju, jag har aldrig ens kollat mina betyg från gymnasiet, för att det var liksom, jag vet inte ens om jag, det var inte bra.
Men du tog gymnasiet, eller du gick ut gymnasiet?
Jag gick ut gymnasiet.
Det var samlat betyg?
Nej, jag gick ut gymnasiet. Men det var inte, alltså jag menar bara att det inte var höga betyg.
Nej, okej.
Okay. Mm, för att jag fixade inte det.
Nej.
Nej, men jag har alltid gillat skolan. Alltså jag har alltid, jag har trivdes i skolan liksom. Mm. Men det var ju också en, det är ju en galen miljö att vara i. Alltså Lord have mercy.
Så speciellt. Alltså som ett gäng ungdomar. Det är lite som...
Så mycket som händer.
Ja, men alltså, det är ju det som händer när man gör en sån här reality show. Skickar in folk på Paradise Hotel och så att man ska vara med varandra.
Mm.
Det är alltid en konstig situation när man inte har valt sitt umgänge själv.
Mm, så verkligen. Och så ska man tvunget samarbeta och det... Och att man bara såhär, gud, det är så mycket som händer i skolan som ingen vuxen hade någon aning om. Alltså det tänkte jag verkligen på, det här tyst i klassen under MeToo, skolungdomarnas MeToo, tyst i klassen. Alltså man bara, ja. Alltså gud vad mycket sånt, om vi nu pratar just högstadiet. Alltså min högstadieskola, jag gick i Eriksdalsskolan på Söder här i Stockholm. Och jag menar, min högstadieskola var ju skitstor. Eller hela vår skola var ju jättestor. Jag vet inte hur många elever gick där, 1500 elever eller någonting. Och det var ju liksom bara, det var ju så jävla galet alltså på högstadiet. Alltså jag har ju bara så mycket minnen av hur vidriga killarna var emot tjejerna i skolan. Alltså det var helt naturligt att killar bara tog på tjejer hur de ville, stängde in tjejer i rum, kallade tjejer alla möjliga ord. Samma personer som man festade med på helgen, och festa gick ju bara på att vi, alltså för vi började dricka väldigt tidigt typ, och bara så här fyllde slag, och det slutade alltid med några hemskheter och så här. Så skulle man gå i samma klass som dem, eller skola på måndagen, så bara hej. Så för mig var högstadiet liksom väldigt mycket en sån period. Och jag typ, mina bästa kompisar var liksom Alltså vi hade också vårt egna lilla gäng, plus att jag gick i teaterklassen, så det var verkligen så här ändå tönt klass. Men att jag ändå var cool, men jag gick i en tönt klass typ. Så, och min bästa kompis, hon var ju liksom en del av det coolaste gänget på skolan som var så untouchable. Men för att hon var uppvuxen med dem bara. Men också så här värsta missförstådda tjejer, för de var så här högljudda och bråkiga och kaxiga, så jättemycket smink och fick massa skit, fast jag menar, hur mådde alla? Alltså det var ju aldrig någon lärare som verkligen bara, hur är läget med alla er som är helt jävla acting out? Alltså vet, det är så konstigt kan jag bara tycka när man är vuxen själv.
Gud,
att man bara ser, man bara, det där tjejgänget var ju knas. Att man liksom inte bara bröt, alltså jag menar inte bröt ner här sen att de inte ska vara kompisar, men att man liksom inte, det var ju snarare bara att man fick skit och saker hände.
Ja, men så är det, jag reagerar lite på det du sa när du sa så här, men att så här, man bara såg hur snubbar betedde sig i skolan. Att de bara kunde ta på en och så här. Jag var nog inte där då, eller alltså så här, man var där men man upplevde det som helt normalt, så att det är först faktiskt, inte kanske, ja men vid MeToo, när det hände, när man fick det här konkret framför sig, när man kunde läsa grejer, det var ju då man själv kunde börja sätta ord lite på vad som. Så jag tror inte att man vet 100% hur man mår när man är i det, utan det är när man kommer ur det och när man börjar förstå det som man så här börjar utvärdera sig själv och sin uppväxt. Och man har alltid tyckt att det har varit så himla bra, och sen helt plötsligt så har man framför sig att så här, det var inte så jävla bra. En del grejer var skit. Och saker som jag kan säga som förälder också. Du är barn, du är inte barn.
Nej.
Som förälder så kan jag tänka exakt så som du säger nu. Så här, varför gjorde inte vuxna människor någonting?
Det kan jag aldrig, konstigt.
Men också, tror inte ni att MeToo har varit ett uppvaknande för väldigt många som också var vuxna när vi var, alltså,
jo,
som var våra
det.
Vuxna. Som också så här, shit, varför gjorde jag inte någonting då? Alltså, man hoppas ju att det är folk som sitter på ångest för det. Liksom.
Ja, det hoppas jag. Det hoppas jag verkligen.
Ja.
För jag kan bara inte förstå, när man själv vet hur mycket fucked up saker som hände. Alltså jag vet inte, jag och Fanna har pratat om det, vi har lite olika liksom upplevelser av det. Och sen vissa saker går ihop. Men min skola, även om det var liksom bara vilda västern i just min skola, men det var verkligen galet. Och jag kan bara inte fatta med allt som hände att ingen vuxen fattade någonting. Alltså för jag menar bara, alltså hur mycket så störda situationer som var. Men
är det svårt?
Ja, jag vet inte hur de har tagit in MeToo i skolan nu liksom.
Alltså jag tror inte att man har, alltså min mamma är ju rektor.
Ja, ja.
I Norrköping. Ja, precis. Alltså jag tror inte, alltså så som jag uppfattat det, hon är ju, har ju alltid varit väldigt så här, jag kommer från en familj som alltid har varit väldigt så här feministiska, upp till kamp, vi ska gå i alla demonstrationer, vi ska, alltså så. Så hon har ju alltid haft den, men jag tror att hon har varit väldigt förvånad när hon har träffat andra som liksom är över huvud på andra skolor, och åker på kurser och sånt, som inte har det, som inte har den analysen, som inte kan se vart, alltså vart man står och vart man är. Men alltså jag tror absolut, först så var jag väldigt mycket så här, i början då när hela MeToo drog igång i Sverige, så kunde jag bli lite så här åt, när de skulle åka omkring och göra den här MeToo-certifieringen av olika ställen,
ja,
och du vet, för då blev det så här, nu ska man casha pengar på kvinnors historia liksom. Det är så det alltid brukar gå. Men nu kan jag ändå tycka, eller jag kan se det bra i det om man skulle göra det på rätt sätt. Alltså MeToo-certifierade behöver inte vara, alltså jag tror inte att ett ställe kan vara MeToo-certifierat, vad innebär det egentligen? Men just att så här, när man har fått det här framför sig, att man så här, verkligen åker runt och pratar om det, pratar med tjejer, pratar med killar, pratar med dem tillsammans, pratar med. Så att det här är ändå grunden till nästan alla problem. Att vi inte ser varandra, alltså att vi inte ser varandra helt enkelt. Det kan jag tycka är så
jävla. Ja, men precis. Jag tror sådana där certifieringar handlar kanske mycket om att man, att det ska finnas krav på att man liksom har, alltså att man har genomgått olika kurser, kan det ju vara. Att liksom folk som sitter och är ansvariga ska genomgå olika kurser eller att de ska, att man ska jobba med frågan på olika sätt.
Mycket kan jag tänka mig också. Eller det är väl i alla fall det jag vill åt lite. För jag kan uppleva så här, jag har en dotter som är 8. Och där är det så när man är 8, då har man, då kan du redan skriva under en hashtag som är MeToo. Alltså det är helt sjukt. Jag kan uppleva att det inte görs någonting. Alltså så här, om ett barn gör någonting mot ett annat barn, då är det så här, ja, men vi skriver en kränkningsanmälan. Men vart hamnar den? Vart hamnar den?
I dokumentförstöraren.
Exakt. Ja, det händer ingenting. Och det är där jag kan vara lite ute efter. Så här, ni måste ju snacka. Det måste ju hända någonting. Det måste ju få konsekvenser. Men man kan inte spärra in en 8-åring i fängelse. Men jag menar, så den måste ju bli lite omskakad. Den måste ju säga, vad håller du på med?
Eller dens föräldrar.
Absolut. Absolut.
Ja, det är fett svårt.
Men vad ska ni göra nu? När skulle den här, vad heter den?
Amifama Strip Trip. Den kommer i december på SVT Edit. Så det är SVT Play.
Det är alltså, jag längtar jätte mycket. Men vad ska ni göra nu? Vad händer?
Vi kommer nu närmast att åka, eller vi fortsätter podda. Vi ska åka på en kryssning tillsammans med systrarna Kronlöv. De ska ju ha en PK-kryssning den 9 november. Så ska vi åka och livepodda på den. Och ha typ, ja, men vi ska festa och livepodda och ha kul.
Ja, det ska bli så kul.
Och sen så kommer december och då drar vår serie igång. Och det är nice. Och sen, ja, och sen är 2018 snart slut.
Ja, det är helt sjukt.
Det är så galet. Men det är fett nice.
Ja. Det enda jag har liksom, nästa grej som kommer, det är att Svart kvinna blir en pjäs.
Är det sant?
Ja, Riksteatern, så den ska runt hela jävla Sverige.
Fan vad fett alltså.
Ja, det är skitfett. Ja, det tror jag. Om inte annat så får någon som har en teaterförening där borta ta in den.
Vi löser det.
Så det är...
Som det är jag i februari. Men vi löser det,
nej, men i februari så sker det. Så det är 4 otroliga skådespelerskor som ska liksom ut och tell the story.
Wow, alltså det är ju så jävla sjukt egentligen att sånt här händer människor överhuvudtaget. Men jag har skrivit en bok som blir en pjäs.
Ja, det är så kul.
Alltså det är så här en...
Alltså, ja, det är sjukt. Men jag brukar ofta säga att jag har gjort en bok. För att det är ju allas vittnesmål tillsammans som gjorde den där boken möjlig. Som jag har typ satt ihop.
Men du har skrivit en pjäs för namn?
Men jag har skrivit en pjäs.
Ja, det är sjukt. Ja, det är ju mer än vad många människor har gjort.
Det är så kul.
Skrivit en pjäs.
Nej, men gud vad det är.
En gammal
drömmen. Shakespeare.
Nej. Eller?
Men fan vad kul. Alltså det känns som att det gick så himla snabbt. Fan vad kul att ni ville vara med. Och vad kul att ni kom hit. Det känns som att jag har pratat skitmycket.
Ja, men det är jättekul. Jättekul att vi fick vara med.
Tack för att du ville ha oss här.
Ja, men det ville jag.
Ja.
Jag älskade att spela in det här avsnittet. Jag tycker att Ami och Fanna är två väldigt lätta människor att prata med och skratta med. Och för mig så är det liksom, det där nyckeln så att säga till en bra och fin podcast är för mig. Så intressant det här med stripteasen. Längtar jättemycket efter att få se hur det blir i december. Kommer det ut? Och om ni är sugna på mer Ami och Fanna, så finns ju deras podcast, Raseriet-podden. Och så ska de dessutom livepodda nu på PK-kryssningen som åker iväg den 9 november. Som jag verkligen tycker att ni ska åka med. Jag ska faktiskt åka. Så det skulle vara superkul om ni med ville komma dit och säga hej. Utöver det så finns jag också på Instagram. Nu pratar vi om mig. Kvinnstagram heter min Instagram-sida. Eftersom jag var så himla rolig med ord. Glöm inte att kommentera och recensera, för då blir jag skitglad. Och typ rekommendera podden till en kompis. Tagga Kvinnstagram när du lyssnar på podden och så vidare. Superkul att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka.
Men gud, sa jag striptease? Jag menar såklart striptrip. Herregud. Jag är stolt att vara den jag är.